Putin tar emot i Kreml när iransk toppolitiker söker all rysk hjälp man kan få.
Putin told Abbas Araghchi that aggression against Iran was groundless. Although Russia has said it stands ready to assist its ally, it has not yet offered Iran military help.
Välkomna till radiokorrespondenterna Ryssland med mig, Fredrik Wadström. Idag är det den 25 juni och jag har med mig Stefan Ingvarsson, analytiker på Centrum för Östeuropastudier. Välkommen.
Tackar.
Välkommen också Lubna Elshanti, Sveriges Radios Ukraina-korrespondent.
Tack.
Och Maria Persson Lövgren, radions Rysslands-korrespondent. Välkommen.
Tack.
Rysslands utrikesministerium kallar USA:s bombningar i Iran för ett grovt övertramp av folkrätten, och Ryssland vill medla fred samtidigt som man själv bedriver ett invasionskrig som bryter mot folkrätten. Stefan, hur går det här ihop sett ur ett ryskt perspektiv?
Det är ganska mycket i det ryska perspektivet som inte går ihop, men sen anfallskriget mot Ukraina trappades upp för lite mer än 3 år sedan så har man ju hela tiden hävdat att man har folkrätten på sin sida, att det här är ett sorts försvar, att man försvarar ryssar i östra Ukraina. Det är inte ens de som undviker att fördöma Ryssland i internationella sammanhang som riktigt köper detta resonemang, ska betonas.
Lubna, hur reagerar ukrainarna på de här uttalandena efter mer än 3 år av rysk krigföring där Ryssland hela tiden säger sig vara hotat av omvärlden?
Ja, med stark skepsis och förakt just på Rysslands fördömanden av USAs bombningar i Iran, särskilt eftersom Ryssland själv bedriver ett pågående invasionskrig mot Ukraina som bryter mot folkrätten. Det här uppfattas i Ukraina som väldigt hycklande och cyniskt. Och nyligen så sa Ukrainas utrikesdepartement att det här visar på ett fullständigt förakt från Rysslands sida mot fredsprocessen, och det enda sättet att få Ryssland att sluta är att få bort den känsla av straffrihet som Ryssland har, att de känner att de kan göra vad som helst utan att bli straffade eller utan att få konsekvenser för det.
Maria, det här med Irans utrikesminister och besöket hos Putin, vad var det viktigaste för Iran där?
Ja, det viktigaste var egentligen ett brev som utrikesministern, som ju inte har något eget inflytande, men hade med sig då från den högste religiösa ledaren. Och vad som stod i det brevet vet vi inte riktigt, men man ska komma ihåg att Iran, precis som Ryssland, toppstyrs från en person, och här var det Khamenei som ville skicka bud till Vladimir Putin och förmodligen trycka på för att Putin ska visa då att Ryssland inte bara är utan också i handling stöttar Iran i den här situationen.
Och Maria, vad fick de med sig från Kreml, den iranska delegationen?
Vi vet ju inte riktigt om de fick några löften, men det troliga är att de inte fick det, och att det här var mer så att säga ett spel för gallerierna att visa iranier att det fortfarande finns ett avtal mellan länderna och att det har viss betydelse när det i själva verket inte verkar ha särskilt stor betydelse alls.
Inledningen på det här mötet mellan Putin och Irans utrikesminister filmades inne i Kreml. Stefan, varför var det viktigt att visa upp det här?
Som vanligt så behöver Ryssland visa att man inte är isolerad och att man har vänner, medan sanningen är ju den att det inte bara Ukraina som har tappat en del stöd då från USAs sida, utan det är även Ryssland som förlorar Iran som ett viktigt land som man har varit allierad med i och fått stöd av, framförallt genom drönare under det här kriget. Nu blir Iran upptaget av sitt eget försvar och kommer inte att ha kapacitet att hjälpa Ryssland. Frågan är då, kan Ryssland hjälpa Iran? Och där har ju Peskov varit lite enigmatisk och sagt att det beror lite på vad Iran vill ha hjälp med. Och den typen av formuleringar som nästan låter närmast sarkastiska när det handlar om ett annat land som är under anfall, som man egentligen på pappret ska vara en nära samarbetspartner.
Och Peskov är Putins talesperson som ju ofta uttrycker de här officiella linjen från Kremls sida.
Exakt så. Och Medvedev, den tidigare presidenten, han har ju då, som är lite av en trickster i rysk offentlighet, han har ju då skrivit att Ryssland eventuellt skulle kunna ge Iran kärnvapen. Och hans roll är ju ofta att bara förflytta positionerna i en diskussion och verkligen kasta in någonting, en brandfackla som verkligen rör om. Och då kan Putin istället liksom framstå som den tillbakahållna, den liksom mer statsmannamässiga. Och det här är ju någonting som Trump verkar ha köpt, för att när han svarade på Medvedevs användning av det här kärnvapenhotet och sa han, vi använder inte N-ordet, och så avslutade han med, och det är därför Putin is the boss.
Och på det sättet, N-ordet är alltså nuclear.
Och i det här fallet blir det då liksom en jättekonstig, det är en ganska intressant övning där Medvedev lyfter fram någonting väldigt extremt och Trump blir liksom talesperson för Putin och säger, ja det här var väldigt extremt från ryssarna, men Putin är ju liksom den the voice of reason och det är därför han bestämmer och han kommer att förhindra detta.
Och du menar att det här visar att Trump skulle ha nappat på betet från ett ryskt perspektiv?
Absolut. Genom att just visa att Putin står för stabiliteten, för de kloka besluten, för liksom världsledarrollen.
Även om Ryssland har sagt att de är beredda att medla mellan Israel och Iran, så har signalerna från både USA och Israel varit att det här verkar inte bli något av. Maria, varför tycks Putin få kalla handen för sin medlarroll?
Ja, men det här visar ju att det finns väldigt lite tillit till vad Vladimir Putin skulle kunna göra. Att det är nästan skrattretande att han erbjuder sig som medlare, dels för att han driver ett krig samtidigt och dels för att han är en efterlyst krigsförbrytare för rollen i att föra bort ukrainska barn under Ukraina-kriget. Och sen är det också det att den roll som Ryssland har försökt spela i Mellanöstern har ju gradvis försvagats, framförallt det som hände i Syrien, men också i förhållande till Israel. När Ryssland försöker då hålla alla dörrar öppna, så är det saker som har hänt i Israel som visar att den relationen också är förstörd. Och försöken att hålla varma relationer med USA riskerades ju med det som hände med attackerna mot Iran, eftersom Ryssland då känner att man måste åtminstone i ord säga någonting till försvar för Iran.
Ska vi säga någonting om Syrien? Varför var det så viktigt när den syriska regimen föll i höstas och diktatorn al-Assad flydde till Moskva?
Nej, men Ryssland har ju haft en roll i att kriget i Syrien, alltså det långa kriget, påverkades så tillvida att de stödde Assad, och sen har de haft två upprättade baser, en hamnbas och en flygbas i Syrien som man absolut vill behålla, men med den nya ledningen i Syrien så är det ju tveksamt om man kan få det överhuvudtaget, och nu så skyddar man ju Assad, alltså den före diktatorn i Syrien, och det där är ju ett problem eftersom den nya regeringen i Syrien vill ha honom utlämnad.
Vladimir Putin har just kommit tillbaka från det årliga internationella ekonomiska forumet i Sankt Petersburg. Och när han var där så gjorde han flera uppmärksammade uttalanden från huvudscenen. Bland annat ett om ryska soldater.
Nu vet du, det finns en starinne, ну, это не поговорка, не притча, а старинное правило. Там, где ступает нога русского солдата, то наш.
Det finns ett gammalt, ja inte talesätt, men en fast regel. Den mark där en rysk soldat sätter ner sin fot, den är vår, sa Putin i Sankt Petersburg i förra veckan. Stefan, vem är det här riktat till?
Ja, det är ju ett hot som dels ska väcka rätt sorts känslor bland de ryssar. Det är ju, även om det här forumet är internationellt, så är det ju väldigt mycket den ryska eliten som samlas där. Och så det här är ju ett sätt att försöka hålla ett patriotiskt tal. Men han sa ju mycket annat under den där sittningen också. Han sa till exempel att han fortsätter att betrakta ukrainare och ryssar som samma folk. Och utifrån det resonemanget så har Ryssland rätt till hela Ukraina. Så han visar ju på något sätt att kursen står fast. Trots alla öppningar man har gjort mot Washington det senaste halvåret och försökt visa sig spelbar så har inte Ryssland ändrat kursen. Utan det är fortfarande det här som gäller. Och det är ju många inom det ryska etablissemanget idag som skulle vilja ändra tongångarna lite. Framförallt för att blidka Trump och visa sig vara mer konstruktiva. Och på det sättet så visar Putin att det är inte Kremls linje.
Ja, Putin gjorde ju de här ovanligt skarpa politiska utspelen på årets ekonomiska forum i Sankt Petersburg. Maria, hur skulle du säga att han använder sig av den här arenan?
Ja, men på samma sätt som man alltid använder arenor där han talar. Och han försöker hela tiden bevisa då att Ryssland har rätt att göra det de gör, men med väldigt många falska uttalanden. Och det här forumet i sig har ju tidigare faktiskt haft en betydelse. Idag har det ju nästan ingen betydelse alls, inte ens för den ryska eliten. Jag såg att en bråkdel av de ryska företagsledarna som finns kvar var där.
Stefan, hur tycker du att Putin använder den här arenan?
Putin har ju för vana att försöka ta sin egen befolkning, sina egna eliter, gisslan och göra dem delaktiga i det här folkrättsvidriga kriget i Ukraina. Och han försöker göra samma sak med internationella ledare. Nu brukar det här forumet ha högnivå närvaro från många länder i världen, så ser det ju inte ut längre. Men han lyckades ändå få dit relativt höga företrädare för Indonesien, Kina, Bahrain och Sydafrika. Och då sitter de på sätt och vis och lyssnar på de här ganska extrema uttalandena från Putin. Och det innebär ju i alla fall från Rysslands sida ett försök att normalisera sina ståndpunkter i ett internationellt sammanhang med företrädare för icke-västliga länder.
Samtidigt som det här pågick i Sankt Petersburg så är Ukrainas president Volodymyr Zelensky ute på resa för att träffa sina samarbetspartners. Under veckan har han varit i Storbritannien för att hitta nya vägar framåt under de intensiva ryska bombningarna av Ukraina. Lubna, hur ser det materiella stödet ut just nu från europeiska länder?
Det är betydligt mindre stöd Ukraina får idag. Men det kommer fortfarande, och framförallt så diskuteras det här nya försvarsinitiativet som ska uppgå till 40 miljarder euro som EU ska enas kring, och det finns ett utbrett stöd. Storbritannien avsatte också en stor summa pengar till Ukraina, och Sverige har ju nyligen presenterat det största militära stödpaketet hittills. Och jag tror att det är mycket så att det rapporteras mycket mindre och kring de här stödpaketen, och flera länder har också valt att inte skylta med det så mycket så att Ukraina kan få göra det här i lugn och ro utan att Ryssland har jättemycket insyn i det här. Tyskland till exempel har ju valt den approachen mer. Men samtidigt så är det ju också enbart Europa som i princip stöttar Ukraina nu. USA har ju slutat stötta Ukraina. Trump har ju inte kommit med några nya stödpaket till Ukraina. Så det är väldigt tufft. Samtidigt så har ju Ukraina också varit under den här tiden bra på att spara, på att fördela resurserna. Så när jag har pratat med ukrainska politiker och företrädare så är inte de så oroliga. I alla fall inte just nu.
En speciell omständighet i det här pågående kriget är hur det förändrar både Ryssland och Ukraina på en mängd olika plan. Det är politiskt, det är socialt och inte minst tekniskt.
The first person view, or FPV drone, did not exist in its current form at the start of the war. Based on consumer racing quadcopters, it's fast.
En video från tidskriften The Economist om den lavinartade drönarutvecklingen inom den ukrainska armén. Ukraina är inne i snabb förändring på många plan. Stefan Ingvarsson, du var nyligen på arbetsresa i landet. Vad tyckte du var det mest utmärkande när det gäller vart Ukraina är på väg?
För mig att komma dit nu var framförallt en känsla av att alla är väldigt utmattade, väldigt trötta, håller ihop en vardag, men det är drönarattacker eller missilattacker mot stora städer och mot Kiev nästan varje natt nu. Vilket gör att man hela tiden aktivt måste göra ett val kring sin egen riskbedömning. Det är alltid några som dör varje natt. Det är kanske inte tillräckligt många för att man ska gå in i en panik. Men det är verkligen en utnötning av människor. Och samtidigt var jag på det stora bokevenemanget i Arsenal, en bokmässa i Kiev. Där jag lyssnade på väldigt många paneler som handlade om Europa, om omvärldens stöd, om hur man såg på framtiden. Och där allt mer bitterhet kommer fram från den ukrainska sidan. Och där jag också blev lite beklämd över att de nordiska och baltiska länderna inte riktigt hörs. Därför att när man pratar om Europa och besvikelsen med Europa så pratar man om Tyskland och Frankrike. Och vi kanske behöver höras lite bättre därför att jag tror att ukrainarna behöver se vänner framför sig för att klara sin egen uthållighet.
Lubna, du som är i Ukraina regelbundet, vad skulle du säga att du har sett på senare tid när det gäller utvecklingen i landet?
Ja, men jag delar absolut Stefans bild av stämningen i landet. Det är en utbredd trötthet, en apati på många sätt, men trots det här läget så fortsätter Ukraina att utvecklas och satsa och lösa situationen utefter den förmåga man har. Till exempel, jag vet inte om ni har märkt, men under den senaste tiden så har vi sett väldigt lite reportage från fronten, från skyttegravar. Och det, skälet till det är just drönarna. Ingen kommer åt skyttegraven för att det är så mycket drönare så att inga journalister, knappt soldater, vågar vara så nära frontlinjen. Samtidigt så, vilken brigad man än besöker, till exempel så var jag nyligen i Charkiv, så är det så mycket drönare där och det är framförallt ukrainska drönare. Så mitt i det här kriget där Ukraina utsätts för attacker så utvecklar man egna drönare som i princip innehåller enbart ukrainska komponenter. Så under den här tröttheten så fortsätter man att utvecklas och är också medvetna om att det här kriget kommer kanske inte att ta slut imorgon och att man kommer behöva ha resurser för att kunna bekämpa Ryssland en lång tid framöver.
Till sist tänkte att vi skulle bara ta upp en glädjande nyhet från Belarus som kom i helgen när 14 politiska fångar släpptes och bland dem den tidigare presidentkandidaten Serhiy Tikhanovsky.
Belarus released a group of political prisoners on Saturday, including opposition leader Sergei Tikhanovsky. President Alexander Lukashenko's regime arrested him in 2020 when he was a key Belarusian opposition presidential candidate and Lukashenko's direct opponent. The surprise release was brokered by U.S. envoy Keith Kellogg, who has been a longtime advisor to US President Donald Trump.
Ja, vilka var era reaktioner på det här frisläppandet av Tikhanovsky och de andra politiska fångarna? Maria?
Det hade blivit en betydligt större nyhet om det inte hade hänt så mycket i Mellanöstern, var min främsta tanke. Jag följde de olika presskonferenser och när de träffades CIA och hans hustru och såg hur utmärglad han var trots att han tydligen hade blivit gödd med grädde och kefir innan han skulle släppas. Och det blir som att han blir en symbol för hur de över 1000 politiska fångar och även andra har det i Belarus fängelser just nu. Och det är både glädjande men samtidigt en oerhörd tragik.
Vad tänkte Lubna?
Ja, det är svårt att känna ren glädje för att det här har ju väldigt bitter eftersmak. Först så oskadliggör man en oppositionsledare, håller honom fängslad under en lång tid och släpper ut honom när han inte utgör ett hot mot Lukashenko längre. Det är ju ett helt annat läge idag jämfört med 2020. Vi kommer inte se de här massiva protesterna i Belarus idag som vi såg då.
Och Tikhanovsky fängslades ju inför presidentvalet där han ansågs utgöra ett allt för stort hot mot sittande presidenten Lukashenko. Och hans fru tog över den ledarrollen i oppositionen och har sedan dess lett den politiska rörelsen i exil. Stefan, vad var din reaktion i helgen?
Men det är en blandad känsla av lättnad, såklart på ett personligt plan. Det betyder mycket, varje liv som kan räddas från dessa fängelser som ju faktiskt är en sorts utdragen hungersdöd, förstår vi ju. Men samtidigt så är det ju så att Lukashenko använder det här som ett sätt att göra sig själv internationellt spelbar, hitta ett manöverutrymme. Sen Trump svors in så har han släppt amerikanska medborgare från fängelser med en viss regelbundenhet. Han har ju då lyckats visa Trump att här har du alltid en enkel vinst att visa upp för dina väljare. Kom till Belarus, gör en liten eftergift mot mig så kommer jag släppa 10 politiska fångar till och så kan du visa upp det som en stor framgång i din fredsmäklarambition.
Och med det är vi framme vid vår avslutning, veckans kremlologi. Vad har ni sett den senaste tiden? Lubna?
Ja, jag tänker på en rysk oppositionell som jag träffade i Moskva 2019. Viktoria Ivleva, som är en väldigt känd rysk fotograf. Hon fotade bland annat Tjernobyl i början av 90-talet och hennes bilder och fotografier fick massa priser. Hon har ju sedan början av den fullskaliga invasionen flyttat till Ukraina. Och det hon gör är att hon åker ut och tar bilder och berättar om det på sina, alltså allt som händer i kriget i Ukraina på sina sociala plattformar och har lärt sig ukrainska. Och det var gripande att höra hennes berättelse, för att hon är väldigt tydlig med att hon inte vill bli av med sitt ryska pass, för att hon menar på att det här är mitt kors som jag får bära. Jag är ryss, jag kan inte ta bort min identitet, men jag vill visa på att vi är mer än så.
Stefan, vilken är din kremlologi den här veckan?
Jag var nyligen inlåst i ett konferenscentrum i en huvudstad i Europa med 80 ryska aktivister och experter på forskare på olika områden. Och som vanligt blev det en hetsk diskussion om ifall etnicitet överhuvudtaget är en faktor att beakta i samhällsutvecklingen i Ryssland. De flesta etnisk-ryska experterna från Moskva och Sankt Petersburg förnekade detta, sa att Ryssland framförallt präglas av klassskillnader, genusskillnader. Det är så man ska förstå det ryska samhället. Samtidigt som det intressanta är att det pågår hela tiden protester i Putins Ryssland. Till exempel nu, just nu, pågår stora protester i Bashkortostan hela tiden. Och de är organiserade utifrån en etnisk komponent. De är inte protester mot Putin-regimen. Det här är ett försvar av Bashkortostans kulturarv, historia, egen identitet, men också en ekologisk fråga, en fråga om rovdrift på landskapet i Bashkortostan. Och det här lyckas man inte riktigt trycka ner, utan de här protesterna är så att säga ständigt pågående trots att många ledare är fängslade. Och jag skulle nog ändå vilja säga att den etniska komponenten, även om den inte är tydlig över hela Ryssland, är väldigt betydelsefull på många ställen.
Stefan, varför var du inlåst med alla dessa ryska exilpersoner?
Såna här konferenser är ju mobilfria och då sitter man inlåst i något konferenscentrum och ja, där är vi utan syre och ibland utan vatten också.
Maria, vad har du sett den senaste tiden?
Ja, Vladimir Putin har precis skrivit under nu slutgiltigt en lag som förbjuder skyltar med utländska språk i gatubilden men också i reklam, och det här kommer bli ett enormt problem, för om man tittar bara i storstäder som Moskva så finns det ju skyltar med engelska för att leda turisterna rätt. Alla de här ska tydligen tas bort, för nu ska bara ryska och möjligen kinesiska gälla, men det har man inte klarlagt. Man har bara sagt i den här lagen att utländska språk ska inte få förekomma på skyltar eller i reklam i Ryssland.
Tack Maria Persson Lövgren, Stefan Ingvarsson och Lubna Elshanti. Följ radiokorrespondenterna Ryssland i Sveriges Radio Play. Och just nu håller vi på och förbereder kommande avsnitt där vi svarar på era frågor. Så mejla gärna det ni vill att vi ska diskutera och gör det på adressen rkr@sr.se. Alltså radiokorrespondenterna Rysslands mejladress är rkr@sr.se. Producent Marina Nilsson Malmström. Jag heter Fredrik Wadström.